Syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till syskonbandet och Klarsyn. Klarsyn är syskonbandets podd. Det här är första programmet för säsongen och vi inleder med en serie där vi pratar om vad som är olika och lika i olika kyrkor gällande dopet, gudstjänsten, nattvarden med mera. Vi ska lyssna på när Lena Johansson pratar lite med några stycken som var med på en aktivitet som syskonbandet hade för några månader sedan i Stockholm. Och de ska prata om dopet.
Sitter här med tre stycken i det här rummet. Vi kan presentera oss. Vilka är ni?
Lars-Ove Arnesson heter jag.
Mikael Liljekvist.
Och Marie Bergström.
Om jag säger dop, vad säger ni då? Dop helt enkelt. Har ni upplevt det? Är ni döpta eller?
Sakrament är väl det första som kommer till mig.
Ja, jag har ju bakgrund egentligen i att det hör samman med bekännelse, alltså medvetet ställningstagande till tron då. Så att det man ibland kallar vuxendop eller troendedop eller det baptistiska dopet då.
Ja, och jag som blivande präst i Svenska kyrkan är ju dopet en gåva från Gud. Det är inte någonting som jag tar ställning till, utan det är Gud som ger mig dopet. Den stora skillnaden mellan det så kallade troendedopet där den troende själv fattar beslutet. Medan i den lutherska och katolska ordningen också, att dopet är en gåva helt enkelt. Som inte annat än ges, tron ges helt enkelt.
För så är det för mig också. Jag är uppvuxen inom Svenska kyrkan och när jag var liten så var jag väldigt sjuk som barn. Så jag blev nöddöpt. Så det var också ett att tron gavs till mig. Så sen som vuxen så är jag inne i en process nu faktiskt. Där jag funderar på hur jag ska nyetablera mitt dop. Om jag ska döpa mig inom något samfund. Eller om jag ska ge ett löfte då som man gör inom Svenska kyrkan.
Ja, vi har ju det ofta. Till exempel vid den så kallade påskvakan, påsknatten. Det är ju också egentligen så att påsknattens mässa är en dophögtid, en dopgudstjänst sedan kyrkans tidiga vagga. Och därmed så får man då bekänna utifrån trosbekännelsen, ofta den nicenska trosbekännelsen, en längre formulerad med allting hämtat i Bibeln. Och det är det som man då bejakar och så får man bestänkning med den så kallade axperia, vatten som man har sugit upp ur dopfunten.
Det här blir om nedsänkt eller får vatten på huvudet. Är det någon skillnad eller?
Ja, alltså jag får ju ta min lilla historia. Jag är ju inte döpt som barn då, eller bjuten som man sa när man är lite kontroversiell eller lite sådär polemisk. Men när jag var 13 då så blev jag döpt med nedsänkning och i faderns och sonens och den helige andes namn, det kommer jag ihåg ordentligt, för det kanske man funderar på liksom vad som är dopet. För att jag har läst teologi och då kommer jag ihåg, vi pratar om då vatten och den trinitariska formeln, eller vad man kallar det för. Alltså att det verkligen är i faderns och sonens och den helige andes namn och att det är vatten. Och det blev så. Jag gick på internat då på Tomteboda, för att, ja, det är en liten parentes. Och då gick jag i konfirmationsläsning i Solna församling. Och då var det frågan om jag kunde gå fram som egentligen var odöpt. Men när jag pratade med prästen då så sa han, vi kanske kan ordna så att vi får ett dopintyg att du är döpt i faderns och sonens och den helige andes namn. Så det blev så. Och jag undrar hur det gick till egentligen på den tiden. För det var på 60-talet. Men tydligen prästen i min hemförsamling var med på noterna. Och pingstpastorn måste ju ha fått göra det här, att skriva det här dopintyget för att jag skulle kunna konfirmeras till Svenska kyrkan.
Så du fick göra både och alltså?
Nej, alltså jag, ett dop. Och alltså att det dopet kunde konfirmeras i Svenska kyrkan, det är ju bekräftas kan man säga då. Alltså att jag gick kyrkans dopundervisning eller vad ska jag, ja, och blev konfirmerad i Svenska kyrkan. Så att jag, och så står det väl i kyrkoboken att jag är döpt i annan ordning. Mm. Men det är ju liksom legitimt att så länge det är liksom, det är lättare från det hållet att döpt i vatten och i faders och sonens och den helige andes. Mm. Alltså att man är döpt och det är liksom så. Mm.
För det är ju verkligen precis det vi pratar om när vi pratar om ekumenik. Att en annan ordning. Allting är ett.
Men det svårare från andra hållet även i nutid. Alltså det här med att man, om man nu tycker sig döps om, som du nästan var inne på förut. Alltså att med ett baptistiskt dop, om man är döpt som barn. Och, även om det håller på att förändras lite grann. Hur man ser på det med olika dopsätt och så. Och när det sker. Så det ändras ju ekumeniskt det här. Och att det är vissa som kanske då breddar sig att man är mer öppen för att godta eller och även praktisera olika sätt för dop då.
Dopet är ju någonting som görs en gång. Och det är ju inte konstigt när jag hör det, Lars-Ove, att du blev upptagen. Eftersom det var ju ett dop som skedde i den heliga treenighetens namn, Faderns, Sonens och helige Andes namn helt enkelt. Och med vatten. Så då är det ju ett dop som är utfört. Sen hur den har mottagits eller givits, det är en annan sak. Om man då ser det så att egentligen när vi pratar om dopet så är det ju så att jag lever ju i mitt dop varje dag. Det är en medvetenhet om att jag är buren i Guds famn. Det som händer i dopet är ju att jag har dött och uppstått med Kristus och jag har kommit in i den heliga gemenskapen med Gud. Det är en upprättelse, det är en befrielse. Det finns många olika sätt att förklara vad som händer och hänt i dopet. Men det är ett pågående. Och det där är viktigt att kunna vila i det. Oberoende vad jag har gjort, gör eller kommer att göra. Så är det så att detta dop är mig giltigt. Och den bygger på att jag är älskad.
En livstidshandling helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och det här att leva i sitt dop, det är ju någonting som man kanske inte pratar så mycket om i det baptistiska. För att man liksom har, vad heter det, betonar bekännelsen och sådär också. Och sen, och att man, jag är döpt, det kan man ju säga, jag är döpt i Jesu namn och sådär. Men det här att leva i dopet och även då den här möjligheten att göra en dopförnyelse eller förnya löfte. Alltså det har jag upptäckt på senare, alltså att få varit med om, att man kan få göra det. Och en del, det kan man göra många gånger under livets gång.
Kan man döpa om sig om man vill, om man liksom har döpt sig vuxendop då och tycker att man har glidit ifrån på något sätt, kan man göra om det då? Man vill komma närmare Gud eller...
Alltså i Svenska kyrkan och katolska och ortodoxa, det episkopala kyrkan, så kan man inte det. Därför att dopet det är evigt giltigt, precis som du säger. Men däremot, man kan tänka sig så här, om det är en människa som har levt väldigt hårt och tufft och liksom ute i samhällets yttre områden helt enkelt, och kommer till tro, då är det ju så att den här dopförnyelsen, det är ju den bekräftelse som du får ta emot. Men du kan ju förbereda dig. Själva konfirmationen sker ju när du då bekräftar dopet. Det är ju en bekräftelse. Konfirmera betyder ju bekräfta. Det är det man pekar på helt enkelt.
Jag tror inte att man döper om, alltså gör om ett vuxendop, utan det är ju att vuxendopet blir ett omdop, eller hur man nu ser det, men man gör ju inte det två gånger utan. Och det är lite intressant det där, en del som har låtit döpa sig då efter att ha kommit till tro mera medvetet. Jag känner ju några som ångrar att man gjorde det här, om man säger omdopet, att man inte bara var kvar i sitt, att man blev döpt som barn en gång.
Att man ångrar det efterhand, menar du?
Ja, jag känner ju några stycken som nog inte skulle gjort det nu. Eller jag senare, liksom, om man hade liksom...
Hur var man
tillväga då? Ja, det går ju inte att göra något åt det. Det enda som jag har förstått att man kan tänka sig i vissa kyrkotraditioner att om det förekommer liksom två dop så blir det andra ogilt. Att man, det blir ett som är registrerat inför Herren. Men, så kanske det,
kan det väl inte vara. Jag tänker att man får ju vattnet om man blir liksom invigd i Fadern och Sonen och den helige Ande. Och det är ju inte vi som människor som bestämmer det, tänker jag. Det måste ju... Det är väl Herren Jesus som...
Allting bygger ju på en dopbefallning, helt enkelt. Gå ut och gör hela världen till lärjungar i Jesu efterföljelse och döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Det är ju det som är själva en enda gång, och ett är dopet. Men sen så får vi väl se det att människor kan alltså göra handlingar som kanske inte var menat, helt enkelt. Det där ser vi på kyrkan i den kyrkliga historien, så är det ju tydligt att dopet är rätt. Både i Bibeln och en av de tidiga skrifterna, Didache som det heter.
Från 100-talet, ja. Apostlarnas undervisning.
Ja, och där står ju det väldigt tydligt.
Ja, det var säkert ingen... Alltså man vet ju inte hur man diskuterade om småbarn som ju då har blivit en... Hur man ska se på det. Men det vet vi ju inte. Det står ju att hela familjen lät öpa sig. Mm. Ja, och dopet är ett. Det är liksom inte... Det finns ju ingen annan sån tanke i den första århundraden. Det har väl funnits perioder i kyrkohistorien där man har låtit öpa sig så sent som möjligt för att inte falla ur nåden.
Det var ju den tidiga kyrkan. Ja. Det var ju det att efter du hade döpt så trodde man inte att man kunde synda och få syndernas förlåtelse. Det därav att Konstantin lät döpa sig på sin närmast dödsbädd på 300-talet.
För det är ju, i min värld så är det den sista smörjelsen som man får.
Jo. Man kan ju se det så att dopet är ju någonting, om vi ser att dopet är någonting en gång för alla. En tolkning av detta har ju gjorts utifrån Johannes evangeliet när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Ni vet hur Petrus då kommer och säger, nej men du kan inte tvätta mina fötter, för han ser ju upp till Jesus. Han vill ju inte att Jesus ska vara någon betjänt till honom. Då säger Jesus att om jag inte får tvätta dina fötter har du ingen gemenskap med mig. Och då inser Petrus plötsligt, jo men tvätta inte bara mina fötter utan tvätta mitt huvud, händer, hela mig. Och då säger Jesus, den som har badat, den som har tvättat sig helt enkelt, den är redan ren. Och här har man gjort denna tolkning som att detta är dopet. Dopet är ett. Men vad är då fottvättningen, kan man undra? Det är bikten. Och bikten är ju en del då som hör ihop att jag får bekänna, jag blir avlöst från synden och jag kan gå vidare. Och det bygger ju på dopet. Alltså vi har ju de här sakrament. Dopet görs en gång, nattvarden upprepas.
Tänk det där med konfirmation. Det finns ju de som konfirmerar det som inte går in för det, men för att få presenter eller någonting. Hur ställer man sig till det då?
Det var ju värre förr. Då var det ju väldigt strängt att man skulle gå inför prästen och läsa och verkligen bli bildad inom den heliga skrift. Så är det ju inte riktigt idag. Som du säger, ungdomarna idag gör det för presenter och för... Det är kul att göra, men jag tror att det kanske har tappat lite av sin andliga styrka där.
Det är väl lite olika skulle jag nog säga. Konfirmationen är ju egentligen bekräftelsen av dopet, det vill säga lärjungeskapet till Gud, till Jesus helt enkelt. Och därför när i svenska kyrkan, om vi döper någon som är vuxen, då konfirmerar man samtidigt.
Och det blir väl vanligare och vanligare eftersom det finns många som av olika skäl inte har blivit döpta som barn.
Det är alltså skillnad att få ett namn som liten då när man döps och sen vuxendopet. Får man någon form av namn också då?
Nej, namnet har ingenting med saken att göra. Förutom att du har ett namn. Det som man kan säga det är att du får ditt namn skrivet i livets bok. Dopet ger inte namn. Det är ingen namn. vid ett val, utan du döps i Jesu Kristi namn. Du döps i Fadern. Du döps i Sonen och en helig Andes namn. Men det är inte ditt namn som du får då. Så du får inte, namnet ges inte. Det är väldigt viktigt. Den ordningen i den lutherska traditionen till exempel pratar man om att det är alltså elementen, alltså vattnet tillsammans med ordet som du säger ger alltså själva dopet. Men alltså vi kan ju, en sak är viktigt att säga, man pratar om att man har nedsänkning eller att man har begjutelse då. Egentligen har ju inte mängden vatten att göra med hur dopet är verksamt eller inte. Och även om du döper en ocean och skulle då inte döpas i Faderns, Sonen, Helige Andes namn, då är det inget dop. Men även då om du döps i en liten tandborstmuggsglas och hälls över ditt hus och över ditt huvud och du döps då i Faderns, Sonen, i Helige Andes namn, då är det ett dop. Så mängden har ingen betydelse.
Men är det det som är vigvatten då?
Ja, de kyrkor som har vigvatten. Ofta är det så att man har en liten skål vid sidan innan du kommer in i kyrkorummet då. Du kan även ha en dopfunt precis vid ingången. När man doppar handen i detta vatten och tecknar sig med korset. Då är det en påminnelse över ditt dop. Man kan säga att det är en dopförnyelse varje gång du stiger in i en kyrka. Den kyrkan som jag går i, där har vi ett kyrkorum som är att där har du alltså dopfunten direkt då du kommer in. Och vi har alltid vatten i det. Och de som är vana med det doppar handen och tecknar sig med korsets säcken från pannan till hjärtat, från sida till sida, alltså skulder till skulder. Och då finns det ju en poäng att man har dopets vatten så tidigt när du kommer in i kyrkan. För då går du i dopets vandring mot altaret där du sen får ta emot den heliga nattvarden.
Ordet dop, det har alltså med doppa och döpa, vatten och
begrava. Baptism.
Det finns ju liksom i Romarbrevet 6:e kapitlet där finns den här beskrivningen av dopet som en begravning av det gamla och man står upp som en ny Kristus.
En ny människa. Just.
Så när man begravs till, när man har lämnat detta, är det någon form av dop på något sätt för att gå vidare också? Eller?
Man kan faktiskt säga så, när man läggs i kistan så har man den här svepningen och det är ju egentligen dopets klädnad. Likaså vi som präster, när man ikläder sig den här alban eller beklinet. Alba betyder vit för övrigt. Det är ju dopdräkten helt enkelt. När man har det här med barndop, då är det ofta en väldigt lång klänning som det här lilla knytet är i. Och det är just för att man vill visa att det växer i ditt dop.
Och den här färgen vit, har du också något med det att göra? Att det ska vara vitt eller?
Ja, renhet. Fest, glädje. Dopet är ju en glädje att vi får tillhöra Kristus.
Och det är fint att få höra och veta. Det är inte mycket man tänker på. Man tänker inte på vad man, när man går på någon gudstjänst, vad gör jag, vad händer då, hur är det och sådär. Det man går in i det här dopvattnet, man går in i kyrkan, det var jättefint.
Ja, det visste inte jag heller.
Det beror på var man finns, hur mycket man får av det här. Inte symbol, alltså vad meningen med olika yttre handlingar är.
Man ser ju i den tidiga dopritualen, man kan läsa om Ambrosius av Milano som var en av de tidiga så kallade kyrkofäderna. Där beskrivs det hur nu dopet, det var ju en förberedelsetid helt enkelt. Man var någonting som heter katekumen. Och då när man skulle bli upptagen som katekumen så fick man dunka på kyrkporten. Och så frågades det där inifrån vad man ville. Och sa man att man ville komma in i kyrkan. Och fick man vara med i kyrkan under en viss tid. Fram till just måltidens. Då fick man gå ut. Men man fick inte vara med när man bad Fader vår, för den var för helig. Och man fick inte vara med när nattvarden firades. För det var just det invigdas gemenskap också. Och när dopet sen då skedde så var det väldigt viktigt att man fick avsvära sig den onde. Det var ju inte ovanligt att man hade tillhört liksom olika paganistiska, hedniska, romerska kulter och sånt. Så man behövde avsvära sig det. Och sen fick man klä om sig helt naken. Därför var det ju så att man hade kvinnliga diakonissor som var med vid dopet av kvinnor. Och män som då, när det var män. Och sen smordes man in med olja. Precis som brottaren liksom. Brottarna skulle, därför det var en kamp. Den här själen ville liksom, den ville, längtade till Gud. Men samtidigt så var det mycket annat som tog tag. Och sen tog man emot. 3 gånger sänktes du ner. Och sen fick du gå upp igen. Och då fick du de här dopkläderna. Och då gick du med de här vita kläderna. Därför kallades också den första veckan. I påskoktaven då, de 8 dagarna. Kallades vita veckan. Det var en glädjefylld tid verkligen. Man hade ju då blivit också smord med helig olja. Ögon och öron hade öppnats. Det andliga.
Nu för tiden så finns det ju katekumenat också. Att man kan gå typ vuxenväg till tro. Alltså att vuxenkonfirmation kan man säga att det är. Det finns ju möjlighet att göra det. Att få undervisning. Ja, det blir kyrkans dopundervisning. Och en del kanske då är redan döpt eller att det kan leda fram till både dop och konfirmationen. Att det finns för vuxna.
Det här med att döpa sig i den heliga ande. Vad är det?
Det är ett stort steg. Dels så döps du i den heliga ande när du döps i den heliga treenighet. Men du kan också bli uppfylld av den heliga ande som verkar här bland oss nu. Man skulle kunna säga att dopet är en helig ande, är en kärleksbetygelse från Gud. Det behöver inte vara så med nödvändighet att man talar i tungor eller faller ihop eller någonting. Det kan ske i den stillsamhet.
För det är väl så att man är ju döpt till, i anden, alltså det är ju kopplat, löftet om anden är ju kopplat till dopet. Så det finns ju ett ställe i första i något av Korinthierbrevet om det här att i en och samma ande är vi döpta och alla har fått anden att dricka. Det är ju mera, och det här uppfylls av anden som det står på vissa. Men vi kan ju inte förtiga, jag som har i den bakgrunden, att en traditionell pingstpastor ännu mer förr la ju en annan grej, just att det var något, en upplevelse och att det var tungotal. Men det tror jag att man har backat ifrån lite grann. Men det finns ju den uppfattningen också att det står för det.
I min värld är det ju att man får vila i den heliga ande. Jag får vila tacksam i den heliga andes armar efter att jag har blivit döpt och invigd i det heliga sakramentet. Tänk vad fint att vi kan sitta här och spela in podd. Så många olika, både landsändare och kyrksamfund. Och det här skulle jag säga är verkligen ekumenik. Det är det som är. Vi är ju syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Det är ju verkligen det som beskriver oss. Att vi kan samlas och diskutera och ibland argumentera också. Vi får finnas där.
Och just den här frågan kan ju lätt bli en polemisk debatt som har varit under tider. Nu har vi väl inte, tror jag, kan registrera så mycket av polemik. Här och nu, menar jag.
Ska vi säga så?
Ja, det var jättetrevligt att få sitta och prata med er.
Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades Förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.